Peter.
Hej, Jette.
Tja. Hur är läget? Du är i Malmö, har jag hört.
Ja, jag är i Malmö och besöker här och jobbar lite.
Vet du vad NASA står för?
Kan det vara never a straight answer?
Never admit seeing aliens.
Typ som NSA. Vet du vad det betyder? Vad står det för?
No such agency.
Ja.
Det har du lärt mig.
Ja, det är bra. Det är bra
Ja.
att du kommer ihåg något i alla fall.
Ja. Jag kommer ihåg allt du lär mig, Peter.
Jag kan inte säga detsamma tyvärr. Jag kommer inte ihåg någonting.
Ja.
Det är därför jag måste nöta allt så många gånger tills det fastnar.
Frågan är vad som är bäst. Det är skönt att börja på ett blankt blad varje dag.
Ja, jag är alltid lyckligt ovetande.
Apropå NASA, detta sorgebarn, eller vad ska vi säga? Så ska man inte säga. Men åtminstone så ställde vi en fråga här på Spotify. Vi rekommenderar att man lyssnar via Spotify för då får man massa andra funktioner som man inte får på de andra. Man kan rösta i omröstningar och man kan se bilder och lite sånt, i alla fall en bild. När jag la ut det här om Dr. Edgar Mitchells lilla tal så ställde vi en fråga helt kort och gott. Litar du på NASA? Frågetecken. Det är visserligen bara 28 personer som röstat, men säger ändå någonting om våra lyssnare. Och då är det så att det är bara 21% som svarar ja på den frågan. Och 21% även svarade ja, men inte om UAP. 42% svarade nej. Och sen är det några lustigkurrar som har röstat att inte ens om månlandningar. Om man inte är insatt i UFO-ämnet så kan man ju tycka att vad är det för foliehattar som håller på och misstänker NASA för att inte vara sanningsenliga? Ja, men då är det så att våra lyssnare är ju informerade om läget och hur NASA inte går att lita på UFO-ämnet. Och det ska vi prata lite om. De höll en presskonferens och har gett ut någon form av, vad är det de har gett ut för någon artikel eller vad är det för någonting?
Det är en ganska stor rapport från deras, vad ska man säga, studiegrupp. De har analyserat massa data, säger de, och de föreslår väl en väg framåt och att man ska studera ämnet närmare med vetenskaplig fakta.
Så de har alltså inrättat en UAP-studiegrupp, kan man säga så?
The NASA Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team.
Independent från vad då?
Från allmänheten,
Ja.
såklart.
Och så är de ju
Ja.
transparenta också. Det har jag hört. Det har de sagt massor av gånger. Ja, så de är oberoende och transparenta, säger de. Så att
Precis. Ja, sen vägrar de att säga vem som var chef för det här också då. Men jag tror man känner sig tvungna, tror jag, dagen efter att gå ut med vem som var chefen då. För den här studiegruppen som består av en mängd olika forskare och astronauter. Jag vet inte om, jag tror den följer lite, jag tror den sitter i knät på Arrow eller så är det vice versa eller någonting. De verkar vara lite sammanbundna att spela ner kanske en del på det här fenomenet och ta det i små baby steps.
Ja, om vi börjar med att det är år 2023. Och det är alltså 2023 som NASA inrättar den här UAP-UFO-studiegruppen. Bara där kan vi konstatera att något är fel. För de här indikationerna och att UFOn är på riktigt, det är inte som att NASA har fattat det 2023. Det är ju ingen som är insatt i UFO-ämnet som går på den grejen. Så om man bara konstaterar det, det är 2023 som NASA startar den här gruppen. Ja, det låter ju som fram tills nyligen att Nelson, NASAs administratör, chef, har tagit UFO-ämnet på allvar. Men innan dess så har de ju haft hur mycket indikationer, filmer som har försvunnit, astronauter, före detta, hur många som helst som har pratat om UFO:n. Och inte förrän nu, då kan man officiellt ta det på allvar. Det är utgångspunkten. Vad var det, om ni lyssnade på Bryce Sable och Ross Coulthard, tycker jag man kan lyssna på deras senaste podd av Need to Know, där de går ganska hårt åt NASA också.
A big fat shiny F. Sorry. A big fat shiny steaming pile of bulldog.
Need to Know continues in a moment.
För vad var det vi hörde på den här presskonferensen, Peter?
Nej, det var väl mer att vi inte har några bevis för att det är utomjordingar. Det finns många naturfenomen som visar sig som vi inte vet så mycket om, men det är värt att titta närmare på om man ska hårdra egentligen hela dragningen då.
Ja. Och att man lite beklagar sig över att det inte finns några data, och ungefär som att man börjar på ruta 1, ruta 0.
Det känns lite fattigt, kan jag tycka.
Och som du sa där, så sa de ju flera gånger på den här konferensen att de är transparenta. Hur många, de sa det flera gånger. Och sen när de fick frågan om vad deras budget och deras chefen för den nya UFO-studiegruppen var, så hade de, då ville de inte svara på det. Ingen
det
bra
känns
start.
Som att de, nej, det känns som att det är någonting de drar ut på ordentligt. Det är ungefär som Arrows nya hemsida. Det hände ju ingenting förrän de började få kritik på. Det finns ingen nummer, det finns ingen webbmail. Ni har inte lagt ut någonting på över ett år. Ni har inte gjort någonting sen ni bara kastade upp sidan. Eller Twitterkontot. Ja. Eller X-kontot kanske man ska säga. När kritiken kom, då sattes det igång som att liksom, ja, men vi har jobbat på det här hela tiden, men det har ni ju inte. Så svårt är det inte att sätta upp en sida. Om man verkligen vill så går det väldigt fort.
Det verkar mest vara för sin skull. Men ja, i den fria ufologin så är vi ju på det klara med att NASA och Arrow, det är ju Pentagon och säkerhetsstaten. Och det är inte där vi kommer kunna i första taget hitta bra information. Utan det kommer vara tvättat och stelt och sterilt.
Så kommer det ju vara, helt klart. Alltså det kommer ju vara det man vill gå ut med, helt enkelt. Som en, ja. Som en liten gatekeeper.
Ja. Och vi ska ju inte, om man vill ha svaren i ufologin, så är det, ska man inte stirra sig blind på de här officiella källorna. Det är lätt att det blir så. Och vi pratar ju väldigt mycket om det i den här podden. Och det gör vi för att indirekt så är det ju väldigt intressant för det officiella, för samhället och institutionerna. Då är det officiella uppgifter som gäller. Men vi som är intresserade, även om vi pratar mycket om de här sakerna i podden, så ni som är intresserade av det här ämnet, stirra er inte blinda på NASA, Arrow, Pentagon och sådant. Om ni vill komma fram till vad det finns för uppgifter och data och vittnesmål. Och för att bygga kunskap, så begränsa er inte till vad NASA och Arrow säger, för då är vi inte ens säkra på att UFO:n representerar en icke-mänsklig intelligens. Har de inte ens lyckats med. Och den här artikeln då? Vad står det i den?
Ungefär. Artikel, det är väl snarare en studie. Där man går igenom och beskriver först studiens syfte och introduktion till deras NASAs uppdrag att utforska det okända med rigorösa processer inom den vetenskapliga metodiken för att undvika misstag och hype, kanske man kan säga. Och att det kan finnas då väderfenomen och väderballonger som kan misstas som UFO:n. Jag tror till och med att de har en ballong här. Ja, en weather balloon.
Skämtar du?
Nej, de visar en väderballong också.
Åh, herregud. Det känns som att det är 1947 igen.
Lite så. Men samtidigt menar de att det kanske kan finnas något fenomen också bakom det här. Men då måste man komma till en vetenskaplig konsensus.
Oj, oj, oj. Ja, det är
genom den
lockande.
vetenskapliga metoden så att man då ska undvika de här missidentifieringarna och misstagen när det är mänsklig.
Ja, du säger det till barnen i Ariel School. Ja.
Ja, men där hade vi ju också ett vittne från den här nya
Ja,
Spielberg-dokumentärserien på
men
Netflix.
det ska vi komma in på sen. Det ska vi komma in på sen, men nu pratar vi om NASA först.
Ja, och sen då att man vill då använda väldigt många olika typer av kalibrerade sensorer och hur man ska använda dem och hur man har tänkt lite för då att samla in och analysera data i jordens atmosfär och sen är det lite bilder också på olika så kallade objekt. Och bland annat då den här Mosul-orben som fortfarande kan klassas som oidentifierad. Vilka typer av tekniker ska man ta fram för att kunna analysera det här? Kan vi använda AI? Kan vi använda machine learning?
Men stoppa belägg. Använder de för ord om den här orben över Mosul? Kallar de det för ett objekt eller någonting oidentifierat?
Ett orb-like object kallar
Vad?
de det för. The object remains unidentified.
Jaha. Det är ju vad jag skulle kalla ett objekt som man inte är säker på att det är ett UFO eller ett UAP. Vad är det som hindrar dem från att kalla det för UAP?
Ja, det är väl en bra fråga. Jag tror enligt deras definition så är det väl ett UAP. Men den kräver mer analys innan man kan säga vad det är eller att det är från någon annan typ av aktör. Så det är väl därför de säger att det finns inga bevis för att det är utomjordingar eller någon human intelligence.
Säger de det också uttryckligen, att det finns inga bevis för att det är non-human?
Ja, kanske inte vad jag kan hitta det i texten, men det är så de uttryckte sig.
Ja. Makalöst. Så det är bara någonting oidentifierat. Definitionen då är bara någonting oidentifierat.
Ja, och tittar man på vad Arrow då har tagit fram så är den största majoriteten av UAP har prosaiska förklaringar.
Ja, men det är inte därför vi är här.
Nej. Så den här då panelen ska ta reda på allt sånt här då. Och man kanske då kan använda data då från FAA också.
Kanske man kan.
Kanske man kan.
Fantastiskt.
Och samtidigt och även då civila UAP-rapporter vill man använda sig utav. Och så tar man upp bilder på att den här är ett oidentifierat objekt från södra Asien. Där man kom fram till vad sen most likely a commercial aircraft. Så det är den här där Arrow visade på att det var då vanliga flygplan. Nej.
Ja, man måste rensa bort misstagen. Men varför
Precis.
ens, varför, om ni har kommit fram till ett flygplan och ni är en UAP-studiegrupp, varför ska ni ta upp det som inte är UAP hela tiden för? Sopor.
Precis. De säger också att ursprunget från flertalet UAP är fortfarande osäkert. Och att man då ska använda då satelliter och alla typer av data för att korsreferera, så här cross-reference.
Ja. Man vill ställa så höga beviskrav som möjligt och att man ska känna att det är bara vetenskaplig konsensus från de absolut bästa mätinstrumenten som bara staten har, oftast, som
Ja,
duger.
fast de rekommenderar dock att man borde ta fram ett system för att använda open source smartphones. Alltså en app för att då få in mer data från allmänheten. Och att man ska då hantera mediaförfrågningar med finess och professionalism. Men det är alltså mycket much talk about nothing.
Ja, verkligen. Ställa så höga beviskrav som möjligt så man inte känner att man kan veta någonting. Om inte ens NASA har kommit längre så kan inte jag komma längre.
Och att det här är då en vetenskap som är i begynnelsen. sin linda fortfarande.
Ja, för att ni har maskat så jävla länge och dolt saker, haft interna memos där ni har extra rigorösa krav på hur NASA-personal ska uttrycka sig, och speciellt om non-human och extraterrestrials, att man ska prata på ett visst sätt och dementera att det finns någonting som, att det finns några bevis och sånt. Sådana memos har läckt ut och vi har många bra uppgifter på att man har undanhållit bilder och film, videolänkar som bryts när det kommer någonting oidentifierat i rymden. Jag får väl nämna den här ypperliga dokumentären igen, vi har säkert nämnt den några gånger, men...
Och skulle det visa sig att något av det här har spår av en utomjordisk intelligens, så ska de direkt meddela det till allmänheten.
Om ni vill ha goda skäl att påstå att NASA inte har varit uppriktiga på det här ämnet under historien, så titta på The Secret NASA Transmissions, The Smoking Gun, så kommer ni få massor av bra bevisning för att förstå att NASA är inte att lita på UAP-ämnet åtminstone, som våra lyssnare redan har indikerat.
Och sen med tanke på vad astronauter har sagt, som Gordon Cooper och Edgar Mitchell, så borde man ju tycka att de borde kanske ta upp det också. Några av våra främsta astronauter genom tiderna.
Vi är inte de enda i ufologin som är kritiska mot det här, utan hitten är nog ingen inom den fria ufologin som inte är medveten om hur otroligt låg nivå det verkar vara. Jag bara lyssnar på administratör Nelson från presskonferensen när han säger, han fick frågan om Grush, och då uttryckte han sig väldigt nedlåtande, att vad Grush sa var att han sa att han hade en vän som hade sett någonting och att han hade en annan vän som hade sagt eller påstått någonting. Det är ju inte snyggt alltså.
Nej, det är inte särskilt snyggt. Särskilt med tanke på att Bill Nelson var väl en av dem som hade sett den här deklassificerade filmerna som inte vi har fått se än. Och jag för mig att han sa att han fick liksom, det var som att se 41 minuter science fiction och nackhåren ställde sig upp. Och sen, vad tog det vägen?
Varför har vi inte fått se något från James Webb förresten på länge? Har vi, för det har vi väl inte, va?
Jo, jag tror de har lagt ut lite i alla fall. Lite nya bilder. Det var väl något som såg ut som en lasersvärd eller vad det var också. De har väl inte varit... Ja, alltså en nebulosa som ser ut typ som ett lasersvärd. Om man har lite fantasi.
Mm. Ja.
Sen har de väl inte pumpat ut.
Nej.
Data då, men de har hittat planeter till exempel, kunnat fota planeter, kom för någon dag sedan. Och
ja, nu snackar vi.
Bland annat.
Exoplaneter. Data och bilder på exoplaneter.
Men de hade väl hittat koldioxid då. Men det är också, det är ett väldigt upptaget teleskop, så alla forskare försöker ju boka slottar och sen vill man ju använda det för olika saker.
Men det var någon metangas också, va? Som, eller vad det nu var. Det var någon mix med gassammansättning.
Ja, precis. Ånga och metan i atmosfären.
Och det indikerar liv, tror man, va? Kan.
Det kan indikera liv, men temperaturen verkar vara 1000 grader, så vi återstår att se. Men man har ungefär hittat 40 så kallade jumbos. Alltså Jupiter Mass Binary Objects.
Mm-hmm.
Så man är ju på gång att börja fota planeter. Sen får vi se när det släpps. Det här verkar också vara vissa objekt som inte tillhör stjärnor. Så man vet liksom inte om det är något nytt eller vad det kan vara riktigt. Free floatings.
Mm-hmm.
Det är ungefär Jupiters stora objekt som kanske inte tillhör riktigt någon stjärna. Utan de glider runt.
Jupiter, ja, den är ju dubbelt så stor som alla andra planeterna i vårt solsystem tillsammans är. Okej, de åker omkring då, de här superjupiterna,
ja, utan att... de verkar inte tillhöra någon egen stjärna eller någonting. vad man tror än så länge. Nej, så det här är ett nytt fenomen då. Man har hittat en exoplanet också som heter K2-18b. Den är 8,6 gånger större än jorden, eller har mer 8,6 gånger mer massa än jorden och cirkulerar runt en dvärgstjärna inom den så kallade Goldilocks-zonen. Och den ligger ungefär 120 ljusår från jorden. Och där har man hittat signifikanta kvantiteter av metan och koldioxid som då kombineras med lite ammoniak. Och det är det som tyder på att det antagligen finns vatten under den här atmosfären. Vilket ofta betyder att det finns liv.
Vågar de säga det alltså? Mm. Att det ofta betyder det? Det är
nej, men om man vet vad vatten betyder, där man har sett vatten på det här sättet, så betyder det oftast liv.
Är det deras ord, NASA? Eller James?
Nej, det är mina ord. Ja, men det är James Webb som skriver datat. Det kan ju vara bakterier eller vad som helst. Men det är någonting som skapar den här koldioxiden.
James Fox har en källa som säger att George W. Bush, den yngre Bush, satte ihop en panel för disclosure som han inte vet hur länge de höll på, kanske 1 till 2 år. Men de kom fram till att disclosure inte var lämpligt av olika anledningar. Och Bush, den yngre, är den som vi har nästan minst uppgifter om med kopplingar till UFO-ämnet så vitt jag vet. Men här var lite till i alla fall. Så det var på tapeten även under hans presidentskap såklart. Och sen så sägs det bakom kulisserna att underrättelsetjänsten då har en term för UFO:n som är IAC. Identified Alien Craft. Inte så solklart hur gammal eller väl etablerad den här termen är. Jag tror jag har sagt det i den här podden också. Att vi behöver ju UFO funkar ju inte, för att det kommer ju alltid bara stå för unidentified flying object. Det är inte det vi pratar om. När vi använder ordet UFO, den har ju en etymologi, en historia. Ord har en betydelse när de etableras och sen så ändras innebörden beroende på hur folk använder dem. Idag är UFO inte bara en akronym utan det är ju ett ord. Om det är plural så heter det UFO:n. I bestämd form heter det UFO:t. Det är ett ord och när man skriver det ordet på sitt tangentbord på telefonen så dyker det upp en emoji som visar vad vi faktiskt menar med ordet UFO. Och då är det är ungefär lika dumt att ha ett ord för bara någonting oidentifierat och ha det för tic-tacs och tefat. Som om vi skulle använda ordet drönare för dels drönare och dels allt oidentifierat i skyn. Att använda ordet drönare för båda de två. Oidentifierat och för själva drönare. Det är ju så dumt som man. Det förstår ju alla egentligen. Underrättelsetjänsten då så sägs det att man har ju såklart kommit på detta. Att man kan inte ha det ordet. Utan man har IAC. Identified Alien Craft.
Jag tycker, IAC.
Hur låter det tycker du?
Det känns ju nästan som John Greenwald skulle ligga på och försöka foja allt som har med ordet att göra.
IAC, jag tycker inte det ligger så bra i mun, eller vad säger du?
Nej, inte än i alla fall.
Har du följt det som hände i Peru under sommaren med de här dödsfallen och makabra kropparna som hade hemska skador i form av avskuret ansikte tror jag? Och,
ja, det var väl någon video som florerade med någon lik och med någon dödskalle, men var inte den från något annat om jag inte missminner mig. Det var väldigt mycket motsägelsefull data i den här lilla historien. Och dels att det var då var det gruvarbetare eller något med jetpacks eller ja, det var ja, bara det ena med det andra. Och de filmerna som kom när folk påstod sig hade filmat de här på hustak och lite överallt, det var nog sämre kvalitet får man nog leta efter, tror jag.
Tragiskt i alla fall att människor har förolyckats eller mördats där. Det handlar väl om stammar där i Amazonas som har utsatts för någonting. Och det påstods mycket att det var då, hade med utomjordingar eller aliens och något slag att göra. Och sen kom det här vilda påståendet om att det skulle handla om gruvarbetare eller tjuvar, miners med jetpacks.
Ja, alltså. Precis.
Någon form av skum aktivitet med jetpacks. Svårt att veta vad man ska säga om det här. För att jag har inte hittat några riktigt stabila fakta mer än att det verkar rätt säkert att de här stackars människorna har utsatts och mördats av någonting. Och att det är väldigt oklart vad som har hänt. I alla fall i den här änden. För dem kanske precis. Det är klarare, men jag vet inte.
Nej, det är omöjligt att nysta i det där. Ja. Då kan man få nysta i all evighet.
UAP Sweden är ett nätverk som är sammansatt av våra vänner Thomas och Alex. De har byggt ett nätverk som kallas för UAP Sweden. De har en Facebookgrupp och en Discord-server som man kan gå med i. Speciellt till för personer som har haft upplevelser av non-human intelligence eller utomjordingar och paranormala saker för att kunna ha andra och prata med. Och även andra intresserade. Och de har även en podd. Och senaste avsnittet, avsnitt 3, kan jag verkligen rekommendera. De gör ett kanonjobb att normalisera diskussioner, att prata om de här upplevelserna som är tabubelagda fortfarande i vårt samhälle tyvärr. Så det är jättebra att de normaliserar de här diskussionerna. Har du sett Encounters, Peter?
Jag började se den faktiskt häromdagen. Första avsnittet tyckte jag var helt okej. Jag har bara sett två avsnitt hittills, så det är väl två kvar. Överlag helt okej, inget så här jättenytt förutom kanske det. Han som är helt säker på att allt är bara påhitt på Ariel School och 60 barn ljuger, men han vet sanningen.
Det är avsnitt två, va? Men i alla fall så beror det på vilken del av världen man tittar på så är avsnitten i olika ordning. Om man bor i Storbritannien så är avsnitt ett om Broadhaven. Men om man bor i Sverige så är det avsnitt tre. Det spelar inte så stor roll. Men vad vi pratar om är alltså Netflix-serien Encounters som säkert många av er lyssnare redan har spanat in. Och den är gjord av Broadwalk Entertainment som är ett bolag som Steven Spielberg äger eller någonting sånt.
Och är man intresserad av Spielberg så har han ju faktiskt gjort en fantastisk serie i 10 delar som heter Taken. Och har man inte sett den så är det nog bland det mest välgjorda, dramatiserade UFO-historien som någonsin har gjorts, kan jag tycka.
Mm-hmm. Jag har ju inte sett den.
Oh, då har du missat något otroligt. Här får du då följa UFO-historien från typ Roswell kan man säga. Och hur då man får följa en hel familj, hur de blir abduktade. Och en familj i generationer där som har jobbat inom det militära för att försvara och gömma hemligheterna så att säga. Otroligt fascinerande. Hybrider och abductions och hur militären skyddar och gömmer data. Otroligt välgjord.
Okej, ja, men då kan det vara så då att det är ungefär som när han gjorde närkontakt av tredje graden. Att han har oerhört mycket information och ligger väldigt rätt. Men gör det som en spelfilm så ingen förstår att det faktiskt... Alltså, vem pratar med Spielberg? Vad har han för källor? Han kanske har de bästa källorna, verkar det som.
Han har ett brinnande intresse i alla fall. Ja. Det går inte att neka till.
Nej, men bara att han var ju den som tog Ariel School på allvar långt innan James Fox och alla andra. Nej, men Encounter ska man se, den är jättebra också. Och dokumentär då. Så, och avsnittet om Stephenville är väldigt bra. En mass sighting som har massa olika typer av data, alltså som jag tjatar om, tillförlitlighet. Om man har olika typer av bevisning som stödjer varandra så ökar tillförlitligheten. Så det är ett bra case, Stephenville. Och Robert Powell är med där och han är ju väldigt bra. Och jag brukar alltid hålla med Robert Powell. Men jag har lite funderingar. Han säger att vi vet knappt någonting mer nu än vad vi visste i början av ufologin. Alltså att vi knappt har lärt oss någonting på 75 år. Och jag håller inte med. Jag tycker det är fel. Jag tycker det borde han inte ha sagt. Det finns oerhört mycket data och information nu. Mycket mer än det fanns för 75 år sedan. Lite obegripligt att han säger det. I sådana fall så är det ju vetenskapligt perspektiv och han är ju vetenskapsman. Men man kan inte ha kakan och äta den. Om du då ska begränsa dig till vetenskaplig data, ja, då stämmer det påståendet att det finns inte jättemycket vetenskaplig data. Men när du pratar om Stephenville så är det inte alls bara vetenskaplig data där som används, utan det är massor av andra uppgifter som Paul själv bygger upp det här caset med, vilket är helt korrekt. Det är så man måste göra för att bygga bevisning i ett UFO-fall. Man kan inte begränsa sig bara till mätdata. Utan så om man då gör det, att man tillåter sig att använda vittnesmål och data från human intelligence, som vi säger, då är det ju väldigt mycket mer kunskap som finns nu än för 75 år sedan. Då vill jag bara nämna som exempel på detta att McClellans arbete, all den information och data han har om upplevelser om synkroniciteter och ugglor och UFOn, det är en hel skatt med data. För de senaste 75 åren så andra saker som gör att uttalandet är skakigt är att vi har mycket mer uppgifter och filmer, videor. Vi har mätningar på hastigheter och mer fall av UFOns olika beteenden. Vi har mycket mer data om varelser, telepati och avsnitt 2 då, Ariel School. Då var det ju helt nytt för mig att den här föreståndarinnan har varit med om närkontakter och bortföranden. Om vi säger att det är första gången du ska sätta dig ner och ta UFOn på allvar och så tittar du på Encounters, då kommer dina tankar att vilja hitta första, bästa, sämsta ursäkt att inte ta det på allvar. Och det här hörde jag ett exempel om från en lyssnare som för första gången fick sin sambo att sätta sig ner och titta på någonting seriöst om UFOn. Och när den här typen, den här, vad ska vi kalla honom, figuren som dyker upp i Ariel School nu, Dylan eller Dallan eller vad han hette, och säger att han har hittat på alltihop. Att det var han som hittade på alltihop. Och då var det så att den här sambon reste sig upp och gick och sa att, ser du, det är ingenting att hålla på med det här. Så är det. När det gäller bevisning så kan det vara så, i väldigt många fall i domstolar, så kan det finnas en massiv bevisning åt ett håll. Och sen finns det ett vittne som säger helt på tvärsen mot vad all bevisning säger. Då måste man se till ifall man kan bortse från det här vittnesuppgifter eller inte. I vanliga domstolar så är det ofta så att kanske en kompis, en kumpan till den åtalade, säger någonting som inte alls stämmer med vad den övriga bevisningen säger. Det kan vara en mamma, det kan vara en bästa kompis till den åtalade som säger helt på tvärsen mot vad den övriga bevisningen säger. Den personens uppgifter kan bortses från. Det kan en domstol komma fram till, och det här gör man i väldigt, väldigt många fall. Så är det någon uppgift, någon vittne eller någonting annat som går helt på tvärsen. Den här personen dyker upp i en dokumentär från 2010. Han är intervjuad 2008 och säger då emot sig själv. Vad han säger i Encounter stämmer inte överens med vad han säger 2008.
I believe that the aerial sighting, although we do not fully understand what happened, there was something definite that did occur there that was out of the ordinary. It was not a regular day at school.
Så nej, den här personens trovärdighet och tillförlitlighet får man titta på. Och då är det inte så att man måste vara polis direkt för att kunna bedöma att den här personens trovärdighet är låg jämfört med de övriga vittnena. Det kan nog vem som helst se. Är den här personen trovärdig? Nej, jag tycker inte det. Gör en egen bedömning, men jag tror att om ni jämför trovärdigheten på de här vittnena med den här karaktären som dyker upp helt plötsligt. För det första, Randall Nicholson har spenderat, vad var det, 15-17 år med det här fallet, och han har ju kommit fram till att det var ingen som numera påstod att det här inte har hänt som barnen säger. Så den här filuren har undvikit Randall Nicholson och kommer fram helt plötsligt nu då 2022 eller 23, när det kan ha varit. Och när han säger sådär 2008 att det faktiskt hände någonting speciellt den dagen och att han såg någonting speciellt, så rimmar ju inte det med vad han säger nu idag. Så att hans trovärdighet och hans tillförlitlighet styrks inte av någonting. Han har ingenting som styrker hans påståenden och han har ingen hög trovärdighet. Så det skulle inte vara några problem för en domstol att helt enkelt skriva att man kan bortse från hans uppgifter. Och sen då den här föreståndarinnan som vi har sett i många dokumentärer på Airville School. Hon berättar nu då helt plötsligt att hon blev bortförd efter händelsen och innan John Mack kom dit, som väl var 2 månader efter om jag inte minns fel. Och att hon blev påhälsad 3 gånger. Tyvärr kommer väl det kanske vara göra det svårare för människor att inte skriva av alltihopa. Men kom då ihåg att det där påståendet inte påverkar bevisningen för vad som hände den dagen vid Ariel School. Så om du vill så kan du se det som 2 skilda saker, varav du bara behöver se bevisningen för det ena.
Och sen tror jag också, alltså, är du förälder och har uppfostrat barn, alltså du ser på barn när de ljuger. Att 60 barn skulle ljuga. Jag har ändå 4 barn som jag har levt med i många år. Liksom det. Jag har också jobbat som barnskötare när jag var väldigt ung. Men jag menar, barn i den åldern, skulle alla de ljuga så bra, så skulle det vara... Nej, alltså det...
Nej.
Vet man hur barn funkar? Visst att barn kan ljuga ibland, och det brukar man kunna avslöja, men att de ska ljuga i grupp så där många om en sak och beskriva samma sak, rita samma sak utan att snacka ihop sig. Alltså barn, det är ju inte så att det är inte 60 masterminds liksom. Det är barn. Barn, vad var de, 8-10 år?
Ja, det är otippat att de här småttingarna hade en sån agenda och lura vuxna. Det var oerhört, väldigt unikt fall av barn.
Då ska ju varje unge ha århundradets Oscarsstatuett.
Nej. Det finns ingen rim och reson i ett sånt resonemang. Och dessutom så har de intervjuats av John Mack, som är alltså Harvards psykiatriprofessor.
Jag menar, ungar i den åldern kan inte ens ljuga om att de har snott glassen i frysen. Liksom.
Apropå John Mack då, så fick han ju skit från Harvard för att han ägnade sig åt det här, eftersom Harvard försökte få honom sparkad som professor. Men det gick ju inte så bra som tur var. Men det är ju för att de kunde inte tro på att det här var sant. Han hittade goda skäl och bevisning som han pratar om då. På ett annat sätt. Det är fortfarande väldigt vetenskapligt när John Mack i sin profession säger att det där, allt hans kunskap pekar på att det där är inte påhitt, och det finns ingen anledning att tro att det har med sömn, drömmar, påhitt och så vidare, utan att allting pekar på att det är riktiga upplevelser. Det finns ingen mer lämpad att göra den bedömningen. Men ändå kunde ju inte de på Harvard låta bli att tro att det måste vara påhitt och att John Mack gjorde fel som inte bedömde sina patienter då, sina 90 patienter tror jag det var, fall av abductions och bortförande. De kritiserar John Mack för att han inte gjorde bedömningen att de här personerna var psykiskt sjuka, att det inte var någon form av psykisk förklaring till det här.
They describe these experiences or these events like a person talks about something that has happened to them. And when you're talking with a psychotic who's telling you something and it's a delusion and you feel that it really didn't happen, I can tell. I mean, I know this is something that a person wants me to believe, or they're frightened, or they're distorting reality in some way. There's nothing like that here. These are people of sound mind, by and large, telling me something that's very, they know that I might think they're crazy, and so they're a little concerned about telling me, and they're very full of questioning themselves and doubt, and I mean the way, and then they describe something very real and intense, a light or something happened to their body, or it's the whole quality of the way they talk about it is the way a person talks about experience that happened to them.
Det här är ju en väldigt tydlig parallell till Galileo när han la fram till överkyrkan att titta i mitt teleskop. Jorden snurrar runt solen. Ni kan titta här. Nej, vi vägrar titta. Lås in den där kättaren. Vi vet att det inte är som du säger. Det kan inte vara så. Samma sak som Steven Pinker, Neil deGrasse Tyson, Michael Shermer och så vidare pratar om UFO:n. Samma misstag. Och de som vet så väl vad Galileo blev utsatt för, och som säkert var och en av dem har dragit här exemplet om hur överkyrkan låste in Galileo och vägrade ta honom på allvar för att de utgick för att det inte kunde vara sant. Och så gör de samma misstag. Undrar om de kommer kunna inse att de faktiskt gjorde samma misstag som överkyrkan gjorde med Galileo. Det vill jag säga.